little box in. Linus på baslinjen. Jag sån på det tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Tack till House of Bontin som gör den här podden möjlig. Och den här veckan vill House of Bontin och jag lyfta fram Bounce-tuben för tennis- och paddelbollar. Den lätthanterliga tuben som förlänger livet på dina tennis- och paddelbollar heter alltså Bounce Tube. Den är bra för miljön, för din plånbok och för sporten. Visste du att det tar mer än 400 år att bryta ner en tennis- eller paddelboll och att återvinningen är i princip obefintlig? Med Bounce Tube förlänger du livet på bollarna runt 3 gånger, vilket gör att det blir en rejäl vinst för miljön men även för dig själv med tanke på vad bollarna kostar. Den integrerade pumpen och det genialt enkla sättet att öppna och stänga locket gör att den blir lätt att hantera för samtliga spelare oavsett ålder. Så gå in på houseofbontin.se och leta upp Bounce-tuben. Och på hela sortimentet så har ni 15% rabatt med koden Linus förutom på redan nedsatta priser och på Slingerbag. Tack så mycket för det! Då så är det dags för en ny tombola och idag med ingen mindre än Miloš Sekulić, ansvarig tränare på Salk för elitjuniorer och senioreliten. Mycket intressant gäst och en tränare jag velat ha med under ganska lång tid och nu fick vi äntligen till det, vilket var oerhört roligt. Miloš Sekulić, före detta spelare, rankat 643 i världen i singel och 288 i dubbel. Som junior spelade han bland annat US Open och är idag tränare för elitjuniorerna och elitseniorerna på Salk alltså. I det här avsnittet pratar vi om hur stor nytta han haft av sin egen spelarkarriär, vad han kan ångra från den tiden. Vi pratar om college tennis, där Miloš har många intressanta tankar, och om vad det bästa med Salk är, en klubb han nästan tillhört i hela sitt liv. Vi kommer också som sagt att lyssna på 3 olika ljudklipp och så kommer vi diskutera om allt eftersom. Och jag kan redan nu nämna att det första ljudklippet är med Pelle Bergentoft ifrån avsnitt 45 av säsong 2. Jag glömde nämna det i mitt samtal med Miloš, märkte jag. Hur som helst, vi kommer också in på ämnen som genom de här ljudklippen där vi pratar om hur man hanterar förluster, förståelsen för vad som krävs för att bli bra och hur viktigt det är att jobba på sina vapen i spelet. Vill ni stötta poddens fortsatta existens så kan ni bli Patreon-supporter genom att gå in på patreon.com/linus på baslinjen. Och det går att bidra med vilken liten eller stor summa som helst. Allt är superuppskattat. Nu pratar vi med Miloš Sekulić. Då sitter jag här med Miloš Sekulić. Välkommen till podcasten.
Tack så mycket.
Miloš, du nådde, om jag har kollat rätt, plats 643 i världen i singel, 288 i dubbel i världen då. Berätta lite hur du ser tillbaka på din egen tenniskarriär så här i efterhand.
Ja, det är en stor fråga, men tillbaka, alltså haft många fina, roliga, otroliga minnen och såklart många sämre minnen, som alla har väl haft det, antar jag.
Ja.
Men
är du nöjd? Är du stolt över det du åstadkom?
Både ja och nej. Både ja och nej, skulle jag säga. Jag tror jag hade mer att ge och hade kunnat nå högre om jag hade gjort vissa saker annorlunda.
Ja, då blir det en givna fråga. Vad är det till exempel? Vad tänker du på då?
I slutändan handlar det ju om vad jag vill offra för att kunna nå så högt som jag vill nå.
Mm.
Och efter en tid så kände jag att jag var inte villig att göra det extra jobbet som man skulle behöva göra.
Pratar man träningsmängd eller vad pratar man om?
Träningsmängd, allvarlighet runt omkring, 24, det här 24-7 liksom.
Okej.
Rätt konkret, serven. Min serv var ju inga vidare. Men jag gjorde inte så himla mycket för att ändra det.
Okay.
Nu i efterhand.
Okay. Okay.
Hade jag fått leva om min tenniskarriär Men då kanske jag hade surrat varje morgon.
Ja, jag förstår.
Från att jag var 8 år gammal.
Ja, men den viljan fanns inte riktigt då, eller? Eller förstod du inte då att det behövdes?
Man förstod väl, tror jag. Men man kände väl kanske också, ja, men det kanske går ändå. Du vet vad jag menar?
Okay. Eller, jag förstår.
Alltså, och det går inte. Det gör ju inte det. Så är det ju. Men...
Det där är jätteintressant ju, just den där känslan att liksom, ja, men att man nog klarar sig även fast man inte gör det där liksom lilla. Men det är så tuff konkurrens, så det blir svårt alltså.
Ja, så är det ju. Och nu är det inte bara surren, men det är ett bra exempel, för det var ju en av mina svagheter, om man säger så.
Just det. Just
så det var ju och där är det ju liksom, jag tar ju ansvar för det nu. Alltså det är inte så att jag skyller på någon eller liksom.
Nej.
Så det är någonting jag hade gjort annorlunda helt enkelt.
Ja, jag förstår.
Om jag kunde få gå tillbaka i tiden.
Hur upplever du idag som coach? Är det vanligt att man kan se den tendensen hos spelare idag också, tycker du? Att man kanske vill ta en liten genväg ibland så här?
Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Men då är det ju mitt jobb som coach och påpeka det och liksom pusha för att försöka ändra den mindseten. Men det är inte lätt att ändra.
Nej.
Det är inte lätt att ändra. Liksom, jag tror det måste sitta ganska tidigt.
Ja. Hur gör du liksom i de situationerna? Hänvisar du till din egen erfarenhet då? Eller hur försöker du få dem att förstå?
Ja, precis. Jag hänvisar till mig själv. Mm. För jag har ju ett levande bevis på det liksom. Och jag vet ju även många andra som har spelat samtidigt som mig och liksom hur de har kämpat och, men sen kanske känner jag att jag borde gjort det där lite mer eller det här lite mer. Och det är någonting jag lär ut då liksom, och förmedlar till spelarna liksom, att, och försöka liksom pusha dem lite och alltså, stimulera, motivera dem lite till att liksom, jag kanske borde liksom, det krävs mycket mer än vad jag kanske tror.
Upplever du att spelarna ofta gör en förändring då? Nu fattar jag att vi pratar generellt.
Ja, nu pratar vi generellt och då kan jag säga både ja och nej.
Ja,
nej. De som verkligen brinner för det.
Ja.
Och de är ju inte supermånga.
Nej.
Men de försöker nog göra en förändring. Det skulle jag säga att de tar åt sig det.
Okay.
De tar åt sig det.
Ja, just det. Har du stor nytta av att du själv spelade på en relativt hög nivå ändå idag när du är tränare?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag har... jag vet ju lite hur man kan tänka. Såklart har jag tränat själv på en väldigt professionell stil, tycker jag själv då, under mina år, och kan förmedla det i sätt till vilken intensitet som är liksom lämplig om man vill nå långt och hårt liksom arbete som ska läggas ner, men även mentala aspekter när man ser frustration, man kan se på kroppsspråk ganska mycket, man vet ungefär vad de tänker, är de sura på varandra, de här små grejerna som man märker, det är att man har studerat det så mycket själv under match, vad håller motståndaren på med, hur reagerar motståndaren just nu, och man försöker få lite fördelar eller i en match på grund av det, hur man kan läsa av det.
Ja, just det. Ja. Hur skulle du beskriva din ledarstil?
Alltså, jag har ju själv haft förmånen och haft många bra ledare själv då, som ung och även äldre aktiv då. Och jag har väl tagit lite från olika stilar och försökt kombinera det till mig själv då, till en egen stil, men det är ju om jag ska nämna några, så var ju Per-Ola Lindqvist var ju väldigt viktig för mig.
Just det.
Som junior.
Som är i Solna nu.
Som är i Solna. Och jag tror han har slutat där nu.
Jaha, okej. Okay. Ja, okay, okay.
Men han var ju, det var ju liksom, där lärde jag mig ju verkligen liksom att om du inte gör 110%,
ja,
då får du gå hem.
Just det.
Det var inget då. Det var inget snack.
Nej. Det som man skulle kalla ett tufft ledarskap.
Ja, tufft och ärligt ledarskap.
Ja.
Men det funkar ju. Liksom, man vill ju ha det.
Ja.
När man är, jag var ju 12 då när jag började träna med Pio.
Ja.
Och innan det var jag ju inte, jag var ingen märkvärdig.
Nej.
Liksom sådär. Jag var ingen märkvärdig. Visst hade kanske lite schyssta slag sådär, men det var inget.
Nej.
Bollarna gick ju inte in när det var 40 lika. Eller breakboll.
Ja, ja.
Liksom, det var inte den här mentala tuffheten.
Nej, nej.
Jag tror det är viktigt att man sätts lite under press under träningarna.
Ja. Så är du lika tuff idag då? Får de gå hem om de inte ger 100?
Nej, då har jag ingen jobb idag. men tyvärr. Men jag är ganska tuff på det. Mm. Det är jag faktiskt. Det skulle jag säga. Och det tror jag på. Och då står jag för det. Och då vill jag verkligen. Då vill jag att det ska vara så på banan.
Mm.
Och det som är det roliga i det hela är att barnen eller ungdomarna, de tycker ju de träningarna är roligare.
Mm.
Än när det är blaj och latch liksom.
Just det.
De vill ju ha disciplin.
Japp.
Struktur och hårt arbete. Det är ju det som är kul.
Ja.
Det är kul att svettas och kämpa.
Ja.
Det är ju det som är kul. Det är det som är tennis.
Ja. Precis.
Så det är ju en bit som jag har tagit med mig mycket från PO.
Mm.
Sen om jag får nämna, det är många fler, jag kan inte nämna alla kanske, men om jag kan nämna till exempel Patrik Langvart.
Japp.
Han var ju också otroligt viktig för mig med min, även om han kom in sent för mig när jag var 14-15, så var han otroligt viktig för min teknik och rörelseschema.
Mm. Mm.
Så jag skulle säga att han är ju extremt duktig på det.
Okej, ja.
Och där har jag tagit med mig allt jag har lärt mig av honom.
Okay.
Och försöka förmedla det vidare och förnya, för det här var ju några år sedan.
Just det.
Och försöka förnya det och fortsätta jobba med det.
Ja. Ja, det är bra tränare.
Ja, verkligen.
Hur det låter på dig, Miller, som att du upplever att generellt att juniorerna idag inte har så stort driv. Uppfattar jag det rätt då, eller?
Nej, jag kan inte säga att de inte har det. Jag kan inte säga att alla inte har det.
Nej.
Men jag tror att det var fler som hade större driv förut.
Okay.
Det var en större skara som hade lite mer ambition, högre ambitioner.
Och med förut menar vi typ din och min generation?
Min generation eller? Och även innan när jag var ung och såg de killarna jobba.
Ja.
Som var äldre än mig. Och ja. Tjejerna såklart.
Ja. Vad tror du det beror på då?
Det är svårt att svara på.
Mm.
Det är svårt att svara på. Jag tror man för tidigt annonserar ut det här med att man kan gå college.
Mm.
Jag tror att jag tror det är farligt att att inte drömma
hela vägen.
Högre än så.
Just det.
Och om du inte drömmer högre än så, då är det svårt att nå högre än så.
Ja, man lägger en ribba som är lite för lågt.
Ja, lägger du ribban lågt, då är det svårt att komma över den.
Ja.
Och det gör man lite för tidigt.
Just det.
Och det är ju mycket prat om att college är bra. Och liksom, man kan gå proffs via college. Och det kan man ju. Men procentuellt så är ju inte det riktigt.
Det är inte den vanligaste vägen.
Nej, det är inte den vanligaste vägen. Jag tror på det. Man måste våga drömma. Och man måste låta våga ungdomarna drömma.
Ja.
Och liksom försöka få dem att liksom våga satsa.
Just det.
Våga satsa på det här.
Ja. Ja.
Om de har ambitionerna och om de har drivet såklart.
Ja, ja. Ja, en intressant take. Så försöker du i din tränarroll då inte prata så mycket om college då, eller? För jag tänker ändå att det blir ju ändå en naturlig diskussion som kommer förr eller senare.
Ja.
För majoriteten som spelar tennis.
Jo, nej, men jag brukar prata college när de börjar bli 16, 17. Om jag märker att de har inte det där goet längre liksom.
Mm.
De åker inte på tävlingarna längre liksom. Alltså det är ingen riktig full. De försöker inte bli topp 100 junior längre.
Nej, jag förstår. Mm.
Då är det naturligt tycker jag att man kan börja. Men om du börjar med en 13-åring, 14-åring som fortfarande kan, det kan fortfarande skjuta i utvecklingen.
Ja.
Det vet du ju inte.
Nej.
Vi kan ta ett exempel. Mackan Eriksson.
Japp.
Ett jättebra exempel. hade man börjat snacka college med honom när han var 13-14, då kanske inte han hade vågat satsa eller liksom haft den ambitionen han hade sen.
Just det.
Eller Isak Arvidsson till exempel också, som inte valde college, som ändå försökte att satsa. Nu gick inte de hela vägen, såklart.
Nej, men Mackan gick ja, men i alla fall Isak också, men framförallt Mackan kanske.
Ja, men om vi pratar topp 100, liksom som man i generellt sett pratar mest om. Men de kom en bra bit på vägen och liksom har upplevt fantastiska saker i sin karriär med Davis Cup och Grand Slam-kval och allt möjligt.
Ja, ja. Ja, exakt.
Och liksom... så jag tror man måste... Jag tror man ska nog inte... stå med college-skylten för tidigt.
Nej.
Jag tror inte det är...
Sen skulle man då kunna vända på det och säga som... Nu behöver man inte nämna massa namn, men som i Isaks fall. Han kanske inte hade mått dåligt av att ha den utbildningen med sig. Eftersom han ändå inte spelade lika länge som Mackan gjorde till exempel.
Ja, absolut. Och det är ju... Men det är ju liksom... Det är ju flera... om jag får svara... Liksom, det är ju... Nu väljer ju nästan alla att gå på college.
Ja.
Nu väljer ju nästan alla att gå på college.
Ja.
Och är det ju inte... Såklart, är du inte med någorlunda internationellt för din ålder, ja, då kanske det är rätt val.
Just det.
Men har de kanske redan bestämt sig för 2-3 år sedan?
Mm.
Ja, men college, det kanske låter bra. Ja, men då har de en annan mindset.
Ja, jag är helt med dig. Jag är helt med dig.
Då har de en annan mindset de här 2-3 åren, viktiga åren.
Ja.
Som gör mycket.
Ja, jag tror det ligger mycket i det faktiskt.
Jag säger inte bara att det bara är college, men det är kanske en sak som...
Ja, men det är intressant att mindsetet ändras liksom redan några år innan. Ja. Det tycker jag är jätteintressant poäng. Milos, vad är din roll idag på Salk?
Jag är elit junioransvarig och elit senioransvarig på Salk.
Okej, både junior och senior alltså. Du har ju tillhört Salk hela ditt liv, va? Vad är det?
Nej, inte hela. Jag spelade faktiskt... jag spelade ett år i Tullinge.
Aha, det visste jag inte.
Ja, jo, jag är uppväxt i Tullinge.
Okay.
Och min bror tränade där periodvis.
Okej.
Okay. Och jag stod där och bollade mot väggen lite och så.
Ja.
Och hängde med på träningarna. Och kom in på tennisen så.
Okej, okay, så Tullinge är din moderklubb alltså?
Jag kan säga delad moderklubb.
Ja,
delad moderklubb. Jag representerade aldrig Tullinge i någon tävling.
Okay.
För jag kom in på Salk ganska tidigt.
Jag förstår.
Men jag har tränat där för dem.
Ah,
eller i verksamheten och även privat med tränare där. Daniel Bjerner har kört med lite.
Okej. Ja, men du har varit väldigt mycket i Salk i alla fall.
Ja, det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Övervägande. Men jag vill ändå nämna Tullinge.
Ja, men det är helt rätt. Ja. Vad är det bästa med Salk?
Men jag tycker det är en fantastisk anläggning.
Ja.
Fantastiska möjligheter till träning.
Mm.
Mycket lediga banor, kanske inte just nu, men det var man kunde spela hur mycket som helst, nästan.
Mer lediga banor när du var ung, eller?
Nej, det är mycket nu också.
Ah, okay.
Om du verkligen vill så hittar du.
Okej.
Okay. Ja.
All right.
Vi har ju även banor bokade för juniorer på helgerna för att de ska använda själva och spela och droppa in och köra.
Det är drop-in då, eller får de förboka själva?
Nej, de är bokade. Vi står för det. De är bokade redan.
Okej, okay, men jag menar om det kommer flera juniorer, då får de samsas?
De får samsas. Vissa timmar har vi flera banor.
Okej.
Okay. Så det är rätt många timmar.
Okay.
Som de...
Ja, det är bra ju. Ja. Det är bra ju. Vad kan man säga är Salks liksom, fördelar och utmaningar här nu närmsta tiden? Man pratar kanske lite ur ett tävlingsperspektiv.
Ja. Nej, men det är väl generellt sett, tror jag, som även i hela Sverige. Det är att få de här som är lovande nu, som man ser från 11 till 14-15.
Mm.
Och få dem att verkligen liksom våga drömma mer än college.
Mm.
Få dem att liksom drömma mot proffs.
Mm.
Försöka få dem till junior Grand Slam.
Yep.
Försöka ta dem därifrån.
Mm.
Förlåt om du kan repetera frågan.
Nej, men liksom Salks fördelar och utmaningar framöver. Liksom.
Ja, men det är väl en utmaning vi har. Att få dem liksom att försöka satsa hela vägen.
Ja.
Vi vill ju verkligen det.
Ja. Men om man säger att om några liksom ändå håller en ganska hög nivå.
Mm.
Och så står de i valet om college. Vad kan ni erbjuda dem om de väljer att stanna?
Vi kan erbjuda...
Kan ni ge dem ett bra setup för att satsa som proffs?
Ja, det kan vi. Det kan vi. Vi kan ge dem ganska bra setup skulle jag säga.
Mm.
Det skulle jag absolut säga. Och där har vi också Team Stockholm som tar ju två dagar. Mm. De kör ju tisdag torsdag i vår hall.
Elitträning
ja. som gör att vi kan göra lite mer de andra dagarna.
Just det.
Och erbjuda bra träning med tränare. Och även fys då finns det möjlighet.
Så det skulle vara en setup som du tycker det här kan vi köra på för att du ska kunna bli topp 400 i världen liksom.
Ja, absolut.
All right. Och vad har Salk för styrkor då? Eller det här var ju en styrka.
Det var en styrka, också, men, ja. vi har ju faciliteter. Och vi har ju liksom möjlighet att köra. Men det krävs att folk kör. Ja. Det är ju liksom, och det är ju, om du kollar tillbaka, så var det ju betydligt fler som hade ATP-poäng för några år sedan, 10 år sedan.
Mm.
Det är inte lika många nu. Mm. Och det är ju inte bara ett saltproblem, det är ju ett svenskt tennisproblem, det är ju hela Sverige.
Ja, ja.
Och det är ju utmaningen som vi alla har.
Men det låter mig som att du tycker att det här med att folk drar till college är liksom, det är en ganska stor grej i svensk tennis just nu. Att det urvattnas lite då. Vilket jag själv upplevt på sommar- och vintertorer.
Det är bara att kolla lottningarna.
Ja.
Så är det ju.
Mm. Sparringen blir lite sämre för de yngre hemma.
Ja. Mm. Och då blir det ännu svårare att gå nå hela vägen som proffs. Ju färre spelare som är här och
liksom
lägre standard är, såklart det blir tuffare.
Ja, ja. Blir det lite ond cirkel när de nästa generation också känner att jag ändå inga spelar med hemma. Jag måste också åka iväg för att... Ja, jag är helt med.
Jo.
Du själv, Milos, vad har du för ambitioner som tränare? Vad drömmer du om?
Jag vill ju ta spelare till Junior Grand Slam inom min tjänst här. Det är mitt mål, kortsiktiga och medellångsiktiga mål just nu. Sen får vi se, helt enkelt.
Ja.
Jag har inte stängt dörren för att köra på toren.
Nej.
Helt, tycker jag. Om situationen känns rätt, såklart. Jag har ganska höga ambitioner.
Ja, vad kul.
Ja.
Du har ju varit en del på tävlingar som coach, eller internationella tävlingar. Vad har du för spaningar från den miljön och kanske vad våra spelare ligger bra till på eller behöver förbättra rent generellt också utan att gå specifikt på spelarna?
Generellt så tycker jag fysen behöver bli lite bättre. Vi har ju kommit framåt sista åren tycker jag en del i den fysiska träningen.
Mm.
Jag tror vi ligger ganska nära nu hur de jobbar utomlands.
Okay.
Jag tror det gäller att implementera det och ge förutsättningar för att man ska kunna köra mycket.
Ja.
En annan grej jag har märkt, jag vet inte om det gäller allihopa, alltså om det är generellt sett liksom, men jag tycker att de svenska spelarna, de känns lite för snälla.
I attityden? Eller?
Ja, i attityden.
Okej.
Okay. I attityden.
Mm.
Jämfört med hur de är utomlands.
Okej. Okay. Och hur jobbar ni med det här? Jobbar du med det med dina spelare?
Nej, men det är ju, och när vi är i de miljöerna, liksom att man får liksom påpeka och liksom försöka visa.
Ja.
Jag kan simulera på träning.
Mm.
Försöka bryta ner dem lite.
Mm.
Men så här kommer det vara mot den ryska. Hon kommer göra så här.
Mm.
Hon kommer döma ut den bollen.
Ja.
Och liksom, du vet, gå på toa i 10 minuter.
Ja, ja.
Det har ju aldrig hänt här
på
ett SM. Liksom, men jag tror att de behöver liksom, jag tror de tänker mycket på vad andra ska tycka om dem.
Ja, det kan nog stämma.
De tänker mycket på vad ska den här säga.
Men så många från andra länder, men många skiter i det liksom.
Ja, på toren, det är ju på liv och död när de spelar.
Ja.
Och ju lägre nivå, desto värre är det.
Ja, faktiskt.
Desto värre är det.
Ja.
Det skulle jag säga. Så det är tufft att ta sig igenom den här nivån.
Ja, ja.
Och det tar på psyket. Du måste vara stark. Ja. Och du måste liksom stå upp för dig själv och för det som är rätt liksom.
Just det, just det, just det. Ja, det är helt sant. Upplever du när du har varit iväg på SM och Båstad tennis och sådär att det är mycket, att det är lite för mjäkigt ibland eller?
Ja, det kanske är på gott och ont. Alltså jag satt ju där med en kollega då och sa, vad tyst där.
Ja.
Vad tyst där. Det är ju inte så många som gapar och ja. Liksom det bara spelas. 15-0, 15 lika hör man.
Ja.
Jag vet ju hur det lät förut. Alltså det var ju och det kanske inte är bra. Men det var, jag vet inte. Det kändes som att det var lite mer liv.
Ja,
det var lite mer liv och lite mer ja, jag vet inte hur man ska formulera det.
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, jag är helt med. Innan vi går in på de här ljudklippen, Milos, vad tycker du att är nästa steg för en stor klubb som Salk för att liksom kunna utveckla sin verksamhet ännu mer?
Jag tror att det är viktigt att vi har en satsning. Satsning är fel ord, men bra möjligheter i yngre åldrar att kunna träna lite mer.
Ja.
Att kunna följa med dem på tävling.
Just det.
Lära dem rutiner tidigt.
Mm.
Lära dem hur man agerar som ett proffs tidigare i åldrarna.
Mm.
Jag tror att det är svårare att sätta ju äldre det blir.
Just det. Ja.
Och då pratar jag liksom ålder 7-12. Ja. 8-12.
Mm.
8-12.
Ganska tidigt ändå.
Ganska tidigt.
Mm.
Det behöver inte vara överdrivet att det är stenhårt va? Liksom att de ska springa milen.
Nej.
Men liksom
ja, jag
att man, de behöver också disciplin.
Ja.
Och de behöver också på åldersanpassat va? Så att det är klart, det ska vara rimligt liksom.
Ja. Ja,
men jag tror det är viktigt att man lär sig tidigt hur man beter sig. Att man går med huvudet upp. Man går inte och hänger.
Mm.
Man har väskan är packad.
Mm.
Lindorna, racketarna är redo. Allt är redo.
Mm.
Bra attityd, intensitet tidigt.
Just det.
Och jag tror de tycker om det också.
Ja, ja. Precis. Hur mycket tävlingar reser du på med spelarna?
Det är lite olika. Vi hade ju det här coronaåret, covid. Men jag försöker vara ute ungefär mellan 12... Jag är med, ja, 12-16 veckor.
Okej.
Okay. Ja.
Ja. Det är ganska mycket ändå.
Ja, det är ändå en del. Och det blir ju lite olika nivåer.
Ja, såklart.
Så det, men det är kul att se helt. Då ser man ju rätt mycket och man ser många spelare och liksom man kan man ser de yngre och då ser man ju ungefär lite hur spelet kommer att se ut framåt och...
Just det, jag är med.
Ja.
Milos, jag ska spela upp första ljudklippet för dig här.
Mm.
Utan oftast efter en förlust så finns man till hands och när personen har liksom tänkt igenom och liksom börjat känna, liksom börjar nämna någonting i matchen. Jag skulle ha gjort så här eller jag borde inte ha. Där kan det vara dags att börja diskutera. Men från början tror jag att man är så ledsen och blockerad så att det hjälper inte vad man säger. Man blir nog bara irriterad då.
Ja.
Jag trodde ju att Kultis skulle bli jättebesviken och ledsen och att ta det här hårt. Men jag träffade han lite efteråt och hade han åkt på en skidresa tillsammans med sin flickvän och det verkar som att det hade funkat jättebra för honom. Annars kan man tycka liksom att man förlorar då en avgörande match så här, att det skulle sitta väldigt hårt alltså. Men han tog det fantastiskt bra.
Ja. Där hörde vi Pelle Bergentoft från ett tidigare avsnitt. Hur har du både så, jag kan börja med dig som spelare, hur hanterade du förluster och motgångar i din karriär?
Ja, men det är ju väldigt intressant det han säger. Och nej, men jag var inte så mottaglig under, ja, fram till jag blev 21-22.
Ja.
Då, även i vissa liksom, även i vissa enstaka matcher senare också.
Mm.
Men med åren så var det lättare för mig att prata ganska snabbt efter matchen.
Okej.
Okay. Om matchen.
Ja. Ja.
Men inte som junior. Det fanns ju inte.
Då ville du bara gå iväg och...
Ja.
Okay.
Jag var ju Jag pratade inte med någon på, jag kunde inte prata med någon på 2 dagar ibland.
Okej. Okay. Ja. Okay. För att vara så besviken.
Ja.
Mm. Hur är det som coach idag? Hur hjälper du dina spelare när de åker ut för tunga förluster eller
ja. Ja. Nej, men det är ju såklart olika. Man måste ju känna av. Mm. Man måste ju kunna ha den förmågan att kunna känna av var de befinner sig mentalt liksom.
Mm.
Det ser man ju ganska lätt.
Ja. Ja.
Och då är det ingen idé att försöka se på ett snack liksom.
Nej.
Så jag håller ju egentligen helt med vad han säger där.
Ja, ja.
Och då får man låta gå lite tid.
Just det.
Antingen till på kvällen eller dagen efter.
Mm. Mm. Har du några liksom inte regler ska man inte kalla det, men guidelines liksom, att ja, men vi sitter vid matbordet och pratar om det, eller du söker upp mig, eller hur liksom jobbar du med det med dina spelare? Har du någon mall ni utgår ifrån, eller pratar ni fritt liksom?
Det skulle jag säga, generellt så säger vi att de brukar ju söka upp oss.
Mm.
Generellt sett. Men när man är på tävling med lite färre spelare,
mm.
då är det ju kanske att om vi bara är 2 eller 3 eller,
mm.
då är det ju inte riktigt några generella guidelines som gäller, utan då är det liksom Olle kanske vi pratar direkt efter.
Mm.
Och han känner sig liksom med mentalt närvarande och inte helt knäckt liksom.
Nej.
Då kan man ta det.
Ja, ja.
Men någon som gråter och går iväg, då kanske man bara ger en kram och säger vi pratar lite sen.
Just det, just det. Jag är med. Och om man tänker motgångar som inte bara är en förlust, det kan vara större motgångar. Man kan ha en tyngre år, eller man kan åka ut för något utanför banan som är en motgång i livet.
Mm.
Hur hanterar man det som coach liksom idag?
Ja, men då får man liksom då pratar vi ihop oss först och främst på klubben.
Just med dina kollegor då?
Med kollegorna, ja. och hur vi ska hantera situationen.
Mm.
Vad vi ska ha för gameplan för det här liksom.
Mm.
Och till exempel kan det vara att vi går fram, vi tar ett samtal och liksom, eller vi behöver inte ta ett samtal utan bara i korridoren.
Mm. Så
när du känner dig redo för att prata så finns vi här för dig.
Mm.
Och ta ett snack liksom.
Mm.
Om det nu är något sånt.
Just det. Jag är med.
Så vi försöker göra en strategi först, ska jag säga, innan man går in och skjuter från höften. Men det är saker som man inte vet hela storyn eller liksom.
Nej,
vad det nu än kan vara.
Ja, det är vettigt, Ja. Om man tänker en, där kan du prata från egen erfarenhet också, men om en spelare har en längre period som är tyngre, nu tänker jag på banan med resultat, man förlorar många matcher i rad, kanske tunga förluster.
Ja.
Hur vänder man en sån trend liksom? För det råkar ju säkert alla ut för någon gång att man förlorar 5, 6, 7 matcher i rad och ingenting funkar och man blir trött på det och så vidare.
Ja. Ja, men det gäller ju då att man liksom visar stöd. Mm. Såklart, man måste liksom uppmuntra och liksom återigen de här fundamentaliska bitarna att liksom fortsätter du jobba på ett seriöst sätt, fortsätter du göra jobbet på ett bra sätt liksom med allting, då kommer resultaten komma förr eller senare.
Ja.
Sen kan man ju ändra planeringen lite, få lite lättare matcher.
Ja.
Man kan vara lite smart, få in lite mer träningsmatcher.
Just det.
Få vinna lite på träning först.
Ja.
Få vinna lite på lättare tävlingar och sen går man tillbaka. Det finns mycket man kan göra.
Ja.
Såklart.
Just det.
Men jag tror det är så man måste tänka lite.
Ja, jag är med Milos. Vi går vidare till nästa ljudklipp.
Det är många som inte riktigt är beredda fullt ut. De gillar idén. Och de gillar idén att bli tennisproffs. Och det är många som ser den biten. Ja. Liksom att man spelar. Men man glömmer ju bort allt det som kommer där emellan.
Just det.
Och det som behövs för att komma dit. Liksom det är inte alla som tar sig från juniortiden upp till Grand Slams direkt. Och till ATP WTA. Utan det är ett visst grind som kommer däremellan.
Och det här var alltså Daniel Berta från avsnitt 87 av säsong 1. Vad tänker du när du hör Daniel prata om förståelsen kanske för vad som krävs?
Ja, nej men det är ju, vi har ju varit inne lite på det och det är väl, jag håller ju med fullt ut med det resonemanget.
Ja, precis. Vi var inne lite på det här. Men just den här förståelsen för vad som krävs.
Ja.
Och då tänker jag så här, har du förståelse för vad som krävs för att bli en Grand Slam spelare till exempel?
Ja, det skulle jag säga att jag har. Det skulle jag säga att jag har. Jag har ju tränat mycket med Elias och sett hur han har jobbat.
Elias Ymer.
Elias Ymer. Jag har sett Micke på nära håll, Rebecca såklart på nära håll. Och såklart har jag pratat mycket med dem. Och förutom när jag reste med Elias också så såg man ju liksom en nivå och professionalitet som är väldigt hög. Alltså.
Berätta mer om det. Hur visade det sig?
Nej, men alltså, jag vet ju, jag planerade ju Elias dagar. Jag vet ju hur en dag ser ut. Liksom, och det är ju, vi tränade ju tillsammans med många högt rankade proffs.
Ja.
Och det är ju så det ser ut.
Ja. Ge ett exempel, hur kan en dag se ut i stora drag?
En vanlig dag med, nu pratar vi, du har ändå 5-6 dagar till match.
Ja.
Då är det liksom, man går upp. Beror på vad det är för faciliteter. Vart är du någonstans, va?
Såklart, ja.
Antingen kör vi fysen först eller så kör vi tennisen först. Så det blir ett träningspass, poängspel och fys.
Ja.
Och sen ytterligare en mindre fys, rehab återhämtningsfys.
Just det.
Så det är 4 pass.
Ja.
Skulle jag säga generellt.
Ja, ja.
En vanlig arbetsdag.
Just det. Just det. Det är här, Salk är en härlig miljö som du nämnde, för att många bra spelare vistas ju här när de är hemma till och från. Hur kan ni använda dem, så jag kallar det stjärnorna, liksom i att vara förebilder för yngre juniorer? Finns det liksom något sätt för de yngre att ta del av deras erfarenhet?
Ja, vi har ju, när vi vet i god tid vilken tid de tränar.
Ja.
Och om vi har turen då att de ska köra lite mer på eftermiddagen. Och det
precis.
Händer ju inte allt så ofta, men det händer. Det händer. Och då är det perfekt möjlighet, tillfälle att sätta sig och titta på den träningen. Titta på intensiteten. Titta på vilket fokus det är. Vilket fokus det är på detaljerna. Noggrannheten. Hela paketet liksom. Och det är ju jättebra att kunna ha det i hallen.
Just det. Ja, grymt bra ju. Precis. Om man då pratar om den här förståelsen för vad som krävs, som Daniel inne på i utklippet. Nu har liksom du jobbat i Salk och fått se väldigt bra spelare på nära håll och jobba med dem till och med. Du själv var spelare på Future-touren, får man ändå säga. Det finns ju också, och det är ju inte varje tränares fel, men det finns ju också tränare som aldrig har haft den möjligheten, som du har dagligen här, eller som spelare själv. Har du någon idé hur vi ska göra för att liksom sprida den här kunskapen mer runt om i Sverige? För det är ändå från tränarna det måste komma när de ska lära spelarna, tänker jag.
Ja, det krävs ju att man... Jag tror man måste göra... Alltså, du måste ju se hur den miljön är om du ska försöka ta efter den. Och antingen om det är studieresor, åka på tävlingar... Jag tycker det är bättre om de kan åka på en när någon har en uppbyggnadsperiod istället.
Just det.
Eller när de tränar.
Ja.
För åker du på tävling, det blir ju, vad ska du säga, du ser en inbollning, sen kommer du inte in där bak. Du ser inte vad de gör i gymmet.
Nej.
Du ser ju ingenting egentligen.
Nej.
Du ser matcher.
Just det.
Och det är inte så svårt att se matcher. Det kan man göra nu.
Vi
kan kolla, liksom, men kan du åka och kolla, Vi säger Rebecca ska ha en träningsperiod här. Hon kommer vara i hallen 14 dagar i rad.
Ja.
Kan ni komma ner 3 dagar?
Just det, precis.
Kan man göra någonting?
Ja.
Eller behöver inte vara Rebecca, kan vara utomlands.
Ja,
och kolla på Kasper, ska träna i Oslo.
Mm.
Kan man åka 3 dagar och följa med 3 dagar?
Mm.
Alltså hela dagen.
Ja, ja. Häftigt ju.
Det hade ju gett mycket.
Ja.
Det tror jag, för då ser man ju vad de gör hela dagen.
Precis.
Om de är villiga och liksom,
ja. Vissa är kanske inte det, men vissa kanske är mer villiga.
Jag tror inte det är omöjligt att hitta.
Nej.
Eller om det är en förbundsgrej.
Precis.
Eller en regionsgrej.
Japp, jag är med.
Då kanske det går, om man kan erbjuda någonting i utbyte.
Ja.
För att få den informationen.
Just det. Om man pratar där om att utveckla sig själva, hur utvecklar du dig själv som tränare idag?
Ja, det är ju, jag kollar ju mycket på sociala medier. Mm. Jag kollar mycket på sociala medier, försöker ta åt mig så mycket jag kan. Jag lärde mig otroligt mycket taktik när jag var med Elias.
Ja. Hur då? Genom att kolla matcher? Eller
kolla matcher. Kolla matcher på hög nivå. Mm. Bryta ner matcherna lite mer.
Okej.
Okay. Mönster. Och även prata mycket med andra coacherna.
Ja.
Många känner jag ju också sen innan.
Ja.
Och jag försöker liksom vad ska man säga? Lyssna lite vad de säger mellan raderna.
Ja.
Sen gjorde man ju mycket scouting.
Ja.
Man scoutar ju alltid motståndaren dagen efter. Och då sitter man ju där med en A4.
Mm.
Och då ska du ju liksom kunna, du måste ju få fram grejer som du måste hitta svagheter.
Mm. Mm.
Och då tittar du lite noggrannare.
Mm.
Och liksom, och då, shit, han ska rycka lite djupled.
Mm.
Eller liksom, hur ska vi göra det? Kanske man lägger in 5-10 minuter på inbollningen. Lite mönstergrejer.
Mm.
Det finns ju mycket, och där tror jag, det behöver inte vara på allra högsta nivån för att man ska utveckla det.
Nej.
Men jag tror det är viktigt att man, om man tar jobbet seriöst och gör scouting, så kan man lära sig mycket av taktiken på alla nivåer.
Hur mycket punkter vill en spelare som Elias ha med sig till en match?
Det är olika. Det är olika liksom från spelare till spelare. Men Elias till exempel generellt 4-5 punkter.
Okej. Okay. Det är ganska mycket ändå, är det inte det?
Det är ganska mycket, men allt var inte baserat på motståndaren. Det var även för honom. Två punkter för honom. Tre punkter vad motståndaren gillar att göra.
Okay.
Eller se upp för det här.
Just det. Det måste vara utvecklande för dig. Och få liksom verkligen, som du säger, jobba med den biten. Så.
Ja, verkligen.
Ja, läckert. Milos, vi går vidare till det sista julklippet.
Jag kan tycka det är viktigt med avslut.
Okej.
Okay. Ja. Olika mönster för att komma till avslut. Att våga utmana linjen. Jag säger inte att man ska spela på linjerna, men utmana ändå
bredden
i spelet, djupet i spelet.
Okay.
Om du ska komma, alltså, då pratar vi om målen och bli topp 100 i alla fall. Då måste du göra det, tycker jag. Att du måste våga utmana och våga spela ut, gör bra misstag då. Du gör rätt. Det är ett misstag. Du förlorar poängen, men du gör rätt liksom.
Det är ganska
och
intressant.
Våga uppmuntra det liksom.
För jag har ju uppfattat att många från den äldre generationen förespråkar mycket att man ska hålla i bollen och ska kämpa, slita såklart, men vi får inte missa framförallt.
Nej, men den grunden måste ju alltid finnas.
Okay.
Grunden att inte missa.
Ja.
Men därifrån, när den grunden sitter, så måste du ju utveckla det där. För så där kan ju 10 000 spelare spela.
Ja.
Eller springa och hålla i bollen från bakplan utan att missa. Liksom.
Ja.
Men du...
Det där var alltså Peter Karlsson, avsnitt 93 från säsong 1. Vad tänker du när han pratar här om att jobba med vapen till exempel?
Ja, nej, men jag är tacksam över att jag fick de här enkla frågorna. Jag är solklart i mina ögon.
Ja, berätta.
Nej, men det är som man säger. Alla kan ju springa och hålla i bollen på en högre nivå.
Ja.
Det kan ju alla göra.
Mm.
Ja, ta bort någon serverbot då. Men 99%.
Ja.
Och ska du ta det förbi dem, då måste du kunna spela ut dem också.
Ja, okej. Okay. Men just det här med att utmana linjerna då?
Ja.
Ja. För jag uppfattar ju, jag själv kan ju bara gå till mig ibland så här, men man ska bredda marginalen och man sätter targeten en bit in liksom för att inte riskera att missa och så vidare.
Ja.
Men här menar Peter att man måste våga gå mot linjerna också.
Ja. Det är ju såklart som han sa också, alltså, du måste ju ha en grund.
Mm.
Du måste ha en grund liksom. Jag tror han pratar lite mer om äldre.
Ja, det gör han.
Juniorer som ska göra en transition eller liksom.
Precis.
Jag tror det är de han pratar om mest. Som redan har den här grunden. Så det är ju, men jag tror det är viktigt även i unga åldrar att träna vapen. Det är ju, så är det ju. Det måste man göra. Du måste ju träna vapen tidigt. Och bygga på dem och att de kan verkligen förädla den liksom sitt vapen.
Just det.
Och veta hur man ska använda dem när.
Ja.
Och liksom.
Ja. Är det viktigare med tydliga vapen än att kunna allting?
Det är en svår fråga.
Du sa att det var för lätta frågor.
Ja, men din fråga var svårare. Jag tycker att tennisen blir ju mer och mer komplett.
Ja.
Så du kan inte komma undan med att ha lika stora svagheter som vissa kanske hade för 20-30 år sedan.
Nej.
Det tror jag inte. Men du måste ändå ha vapen också.
Mm.
I och med att det blir ju tufft. Konkurrensen, nivån på tennisen har ju höjts.
Just det.
Kraftigt.
Ja, exakt.
Och
exakt.
Då krävs det ju mer av spelarna.
Ja, så man måste ändå ha allt och mer. Man får inte ha för tydliga svagheter.
Nej.
Menar du?
Nej, man får inte ha för tydliga svagheter, men du måste ändå kunna ha några vapen, ja. Några slags vapen som du kan liksom hota med också.
Ja, just det. Det här med som Peter säger där, med att grunden ska ändå vara att man inte missar och att man därifrån ska bygga vapen då. Hur mycket jobbar du med det här med klassisk liksom slagträning och hålla bollen kross och så vidare? Hur tänker du när du bygger träningarna?
Det är ju utifrån vilken nivå de befinner sig på som jag har.
Mm.
Känner jag att de inte behöver det här liksom lika mycket nu, då jobbar vi på lite mer specifika saker.
Mm.
Även om de som inte kanske har all grund än också ska jobba en viss del på specifika och avgöra, men kanske inte lika mycket.
Mm.
I och med att de behöver mer av grunden, såklart. Så det får man ju se på individernas behov.
Ja.
Vart de ligger i sin tennis, i sin utveckling.
Ja, just det. Ja. Hur individuell kan träningen bli då i en klubbmiljö som du är verksam i idag?
Jag skulle säga att den kan bli ganska individuell.
Ja, ganska?
Ja, väldigt individuell. Ja. Nu jobbar jag med en mindre grupp.
Ah,
så jag kan ju göra dem,
du jobbar med jag de kan, bästa ja, spelarna.
Jag kan ju göra träningen exakt hur jag vill ha den.
Okej. Okay. För att ni är två på banan då eller vad?
Ja, två, tre, en.
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Och så då där finns det inga hinder.
Nej.
Jag är med. Och det är en större utmaning när du jobbar med mera med bredden.
Ja.
Det är en större utmaning att få in det.
Just det.
Och för då kanske ni är fyra på banan.
Ja.
Ni kanske bara har 3 timmar i veckan. 4 timmar.
Mm.
Då är det en större utmaning att få in det. Och det krävs ju planering
från
tränarens håll.
Ja.
Och komma förberedd och strukturerat och veta. Okej, men nu måste vi...
Mm.
En planering helt enkelt. Du måste veta vad du ska jobba på.
Mm.
Och det är ju tränaren, det är ju stort ansvar på tränaren.
Hur många spelare är du ansvarig för då?
Ja, just nu är fyra. Bara fyra. Som jag är huvudansvarig. Men jag jobbar ju med fler spelare.
Ja, jag förstår.
Fyra. Men fyra är jag huvudansvarig för.
Okej. Okay. Mm. Gör du all planering åt dem?
Ja.
Tävlingar och de bitarna också?
Ja. Mm.
Just det. Tycker du att under åren du liksom varit i Salk som tränare, tycker du att Salk som en stor klubb får fram tillräckligt många och tillräckligt bra spelare från sina egna juniorled för att det ska vara godkänt för en klubb som Salk?
Ja och nej. Det är klart, vi måste ju bli bättre i yngre åldrar. Och få fram fler, såklart. Det tror jag de flesta klubbarna känner också. Yeah. Men jag tycker att vi jobbar på ett ganska bra sätt. Jag tycker att vi har blivit bättre på hur vi jobbar med det också.
Okay.
Jag tror att det är på väg att sättas på plats. Och det är också ett hårt arbete som Simon Aspelin har gjort. Har jobbat med här nu.
Sportchef.
Ja, 1,5 år va? Ungefär.
Ja, det kan nog stämma kanske.
Och det tar ju tid.
Ja, så
det tar ju tid va? Men sakta men säkert så märker man att kvaliteten går upp på träningarna.
Mm.
Och det tycker jag är positivt.
Häftigt alltså. Ja. Kommer du vara kvar i Salk hela ditt liv?
Det vet jag inte.
Nej, jag vet att du inte vet, men vad tror du? Eller blir det Tulling igen till slut?
Det vet jag inte. Det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Jag älskar ju Salk, så jag trivs bra här.
Ja,
det kan jag säga.
Ja, jag förstår. Milos, lite andra frågor som jag ställer till flera gäster på slutet.
Mm.
Vad är bortkastad tid enligt dig?
Bortkastad tid. Det är när man inte tar vara på sin träningstid.
Mm.
Så är det ju.
Lite det vi touchat också.
Ja,
ja.
Det tror jag alla håller med mig om.
Mm.
Hoppas jag.
Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden? Du har hört min podd, vet jag, så du vet ju att de här frågorna kommer.
Ja, jag har inte förberett mig. Jag är tyvärr inte förberedd. Vad har jag ändrat uppfattning om?
Ändrar uppfattning ibland?
Ja, jag kan säga en grej som jag ändrat uppfattning om. När jag började jobba som tränare, då coachade jag ju dem väldigt hårt. Och även de som inte hade samma ambition.
Ja.
Som inte hade hög ambition och höga målsättningar. Och det är ju fel.
Ja, du menar att du har anpassat din ambitionsnivå, ja, utifrån spelaren lite mer?
Ja.
Just det. Har det varit en svår övergång för dig?
Ja, jag var ju väldigt frustrerad ett tag.
Ja.
Liksom, vad fan är det här, tänkte jag. Men sen insåg jag ju att de kanske inte vill det här liksom, på samma sätt.
Nej, som du hade velat.
Ja, och jag försökte pusha dem så som jag blev pushad.
Ja.
Och tänkte, men det kommer ju.
Just det.
Men det gör ju inte det. Nej. De måste ändå ha någonstans det här inre.
Ja, just det. Jag måste ändå fråga mig, Lars, som en reflektion jag har gjort när vi har suttit här idag. När du berättade att du kanske inte riktigt gjorde allt som du hade behövt göra under en period till slut i din tenniskarriär. Ja. Kan det ha att göra med lite att det var ganska tufft ledarskap när du själv var yngre? Att liksom, din tränare var liksom väldigt tydlig med att du måste kämpa, du måste göra det här, annars åker du av. Att det blev liksom, du gjorde det för någon annans skull under en period.
Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju mitt ansvar.
Mm.
Det är ju min karriär.
Ja.
Och ingen jag vet har satt ihop med att serven inte är viktig.
Nej. Nej, jag är med.
Så det är mitt fel. Det är ingen annan. Jag kan inte lägga det på någon annan.
Nej.
Det är jag.
Jag fattar. Ja. Jag fattar. Jag är med. Milos, vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
Vad jag tror på som
inte. Är det något som du brukar diskutera här som du känner det här jag håller inte de andra med om?
Nej, det är ingenting som jag konkret som ingen annan håller med mig om. Sen kanske andra tycker att andra saker är viktigare.
Ja, just det.
Och har så högre prioritet på det. Ja. Vissa tränare. Och det tycker jag är bra.
Mm.
För du måste ju ha lite olika tränare.
Mm.
Alla kan inte vara likadana.
Nej.
Utan du måste ju ha lite din nisch, om man säger så.
Ja.
Och så är det bra om man kan komplettera varandra.
Ja, precis.
Och få ett bra team.
Just det. Ja, men det är sant. Det är sant.
Nu kanske inte var direkt svar på
frågan.
Vi godkänner det.
Svensk tennis största styrka?
Svensk tennis största styrka? Det är våra faciliteter.
Ja.
Vi har ju hallar överallt.
Japp.
Utebanor nästan överallt.
Mm.
Visst, det är lite banbrist. Men vi har ju verkligen möjligheter.
Ja.
Vi har verkligen möjligheter.
Otroligt fina hallar.
Ja.
Det vet ju både du och jag som varit utomlands en del. Sverige är ju toppklass där.
Ja.
Vad är största svagheten då inom svensk tennis?
Nu kanske jag kommer få lite skit.
Det är okej. Okay.
Ja, jag tror svenska skolan.
Ja.
Är en av våra största motståndare.
Mm.
Till att få fram proffs.
Mm.
Om vi pratar topp 100 senior.
Ja.
Då de konkurrenterna sitter inte 8-9 timmar i skolan.
Nej. Idag. Du menar konkurrenter utomlands?
Ja. Ja. Konkurrensen gör inte det.
Nej. Från vilken ålder tänker du att det här blir ett problem?
Nej, men det är bara att addera timmarna. Till slut hamnar du efter.
Mm. Just det. Och det handlar om att man behöver läsa på distans från tidigare åldrar då, eller vad tänker du? Eller mer samarbete med skolor på något sätt?
I en drömvärld. Mm. I en drömvärld, om jag får ta till det. Mm. Så skulle jag önska att det fanns en skola som man kunde göra distans eller delvis distans.
Mm. Mm.
Som var till för hårt som för ungdomar som drömmer högt, mm. som har höga ambitioner.
Mm.
Där de har möjlighet att gå i den från vi säger från kanske från 7 eller 8.
Mm.
7 eller 8.
Mm.
Och det behöver inte bara vara tennisspelare, utan det kan ju vara
yep.
alla idrotter.
Yes.
Någon slags idrottsskola.
Yep.
Som går ner från högstadiet.
Mm, mm. Ja, men skolsystemet är faktiskt ett problem. Det har du helt rätt i. Har ni något samarbete, Salk, med någon skola?
Jag upplever att det har blivit svårare att få till det.
Mm.
Jag upplevde att det var lättare på min tid.
Ja, okej.
Okay. Att komma ifrån.
Ja, ja.
Och kunna träna lite extra på morgonen till exempel. Eller
ja.
Jag upplevde att det var lite lättare förut.
Ja.
Det är bara min upplevelse. Det, det kanske inte stämmer. Men det, jag tycker det verkar vara väldigt svårt
ja.
Att få.
Just det. Men hur löser ni det då? Då är det träning innan skolan tidigt på morgonen då? Eller ja.
Ja, ibland börjar de med 7. De börjar ju 8.
Ja.
Hallen öppnar ju 7.
Just det.
Det är liksom, visst i enstaka fall kanske vi fixar lite.
Ja.
Men för den stora massan, nej.
Nej.
Men för de som har de här allra högsta ambitionerna och har de här liksom målsättningarna, då försöker vi köra tidigt.
Mm.
Och det har vi ju. Sen har jag ju, jag har ju träning från 9. Från 9 då, för elitjunior och elitsenior. Mm. Och, men då måste du gå distans om du ska gå på den träningen.
Ja, precis.
Annars... Så det är ett litet pussel att få ihop det.
Nej, skolsystemet, det har du helt rätt i. Men det borde inte bara vara för tennisen, det borde vara för alla idrotter.
Ja, det nämnde jag. Jag tycker att alla sporter skulle tjäna på det.
Ja, precis.
Om man kunde komma fram till någon slags nationell idrottsskola.
Vill vi ha OS-medaljörer i framtiden så kanske det måste till, ja. Helt enkelt.
Och det är inte så att de inte går i skolan, det är ändå en skola va? Och det ska såklart vara rimliga liksom. Krav och så vidare.
Ja, precis. Milos, en film eller bok du hämtat inspiration ifrån?
Mm. En film jag hämtat inspiration ifrån. Gladiator. En bra film.
Ja, det är det.
Ja.
Den står sig än.
Jag gillar Arn-trilogin, böckerna.
Jaha.
De tycker jag är bra.
Okej, du läser en del?
Nej, inte supermycket. Men jag läser 2 böcker om året.
Okej.
Okay. Ja. Så det är ingen jättemycket.
Nej, men det är 2 böcker mer än många andra, tror jag. All right. Om du var härskare över svensk tennis och bestämde allting, vad skulle du prioritera att ta tag i då? Vad är viktigast för svensk tennis just nu?
Jag skulle ju se till att den här skolan kom i hamn.
Just det.
Ja. I den mån jag kan.
Mm.
Jag tror så som utvecklingen ser ut nu att vi behöver samla spelarna lite mer än vad vi gör.
Pratar vi ett nationellt center då eller ett regionalt?
Regionalt, eller? Det kan finnas 2-3.
Mm.
Nationellt, visst. Men... I och med att det blir ju tunnare med spelare som satsar efter gymnasiet. Så då blir det ju tuffare också.
Just det.
Att göra det själv. Eller.
Ja.
Därför tror jag att något slags samarbete mellan förbund och region. Om man kan göra 2-3 uppsamlingsplatser.
Ja, men det är sant.
En annan viktig grej är ju tävlingar. Jag tror man måste satsa på tävlingarna.
Ja.
Då får du ju möta ut, du får ju hit den här tuffa tuffa motståndet, tuffa mentaliteten hit då. Du behöver inte åka någonstans för att få den, utan du får den här.
Mm.
Och det är ju såklart det är mycket billigare
och
möjlighet att deltaga mycket lättare. Och lättare för tränare att följa med.
Mm.
Och det är ju på alla nivåer. Alltså ITF junior och uppåt.
Just det, just det. Precis. Har du upplevt, för ni har haft en del liksom landslagsspelare i Salk genom åren.
Mm.
Har ni fått bra stöd av Tennisförbundet i deras liksom satsningar? Har samarbetet varit bra där?
Det var ju, jag hade ju förmånen att ingå i Fiddes team.
Ja, när du själv spelade.
Ja, och det var ju fantastiskt va?
Ja.
Och kul och liksom jättebra.
En satsning som också fått kritik för att ingen riktigt slog igenom.
Ja, ja. Men hur många hade slått igenom om vi inte satsade?
Nej. Troligtvis inte heller någon.
Sen kan man ju säga rätt eller fel. Det får man ju liksom, hur kan man göra det bättre? Det får man ju studera och analysera.
Ja.
Men om du inte gör någon satsning då,
nej,
då behöver vi inte göra det här alls liksom.
Nej, nej. Jag håller med dig.
Ja, utöver det så kan vi inte säga för mycket.
Nej. Alltså. Och idag då, när du som coach med de spelarna du jobbar med idag, tycker du att liksom, om man får säga landslagsprogrammen eller elitprogrammen, funkar det bra? Skulle något behöva förändras? Adderas?
Ja, men jag tycker man satsar ju lite mer nu på yngre än vad man, eller tror man har utökat den satsningen.
Mm.
Och det är ju helt rätt väg att gå.
Ja.
Sen gäller det att kunna följa med lite tills man kan klara sig själv.
Ja.
Att det finns något slags program eller
någon
slags struktur.
Ja.
Med om det är ekonomisk hjälp eller coaching eller träning på hemmaplan.
Ja.
Som sätts på plats så att det finns ett alternativ.
Mm.
Så att om du säger att du säger att du är 70 på ITF junior.
Mm.
Men du har ändå potential, du är hungrig.
Mm.
Du väljer att inte gå college.
Mm.
Att du inte lämnas helt själv då.
Just det, precis.
Utan att du kanske får lite hjälp två år. Vi säger två år.
Mm.
Två eller tre år.
Mm.
Men sen är det viktigt också att de här pengarna liksom, att de uppföljs va.
Mm.
Börjar den här spelaren efter 6-8 månader, jag tror jag drar till college nästa år.
Mm.
Ja, men då måste det strypas. Man kan inte slänga pengar i, liksom. Det måste ju vara liksom, det måste vara med uppföljning, det måste vara med krav.
Mm.
Det måste liksom vara med go, alltså med en målsättning.
Mm. Mm. Just det. Du vi var inne på tidigare Milos där med om spelarna inte åker till college. Så sa du att ja, men det går att skapa ett bra upplägg till exempel här i Salk liksom, så de kan satsa vidare.
Mm.
Så Salk skulle kunna ha en coach 25 veckor på en spelare då? På resande fot, tror du? Nu vet jag att inte du som ska svara på det kanske, men det krävs ju ganska mycket som du vet för att det ska vara fullt rimligt att nå Grand Slam-nivå.
Ja, det stämmer ju. Och det krävs mycket. Och vi kanske inte kan erbjuda 25 veckor.
Mm.
Men vi kan nog komma en bra bit på vägen, tror jag.
Ja. Ja.
Och förhoppningsvis så har vi ju partners, vi har ju liksom lite spons och liksom som man kanske kan hjälpa till att täcka upp eller något liknande.
Mm. För jag gissar att era de allra bästa spelarna, Bröna Ymer, Rebecka, Miriam, de har ju någon form av privat setup också.
Ja,
antar jag utan att veta.
Ja, de går ju runt.
Ja,
på sin tennis.
Precis. Ja.
Och så de har ju inte så mycket finansiellt stöd från oss.
Nej, jag förstår det.
Förutom banor liksom och bollar. Men, men jag menar nivån under.
Just det.
För att ta sig dit så kan vi hjälpa en ganska bra bit på vägen.
Ja,
skulle jag säga.
Ja, precis. Men vi var inne på det här med regionala center eller nationellt center och så.
Mm.
Om det skulle finnas, skulle du då tänka dig att det vore bra för dina spelare att förlägga en del av den träningen där, även om de inte kunde ha dig med sig varje gång då, tänker jag.
Ja, det beror på vilken situation vi har här.
Mm.
Vad vi har för spelare här
och
möjlighet till sparring här. Om det inte såklart, om det inte är optimalt såklart, då är det helt rätt tycker jag att förpassa till exempel som Team Stockholm träning, som vi gör nu. Vi passar ju 2 dagar till dem, för de som satsar allra mest. För att vi tycker att det är väldigt bra. Det är bra sparring, det är hög energi och bra go. Och så det är ett stort komplement till oss. Och till, för Stockholmsklubbarna. Det tycker jag att man borde se över också i andra regioner. Och ta efter på något sätt.
Just det.
Nu vet inte jag exakt om de har.
Nej, inte jag heller.
Så, för så pass att de har en liten träning. Men det tror jag är en viktig pusselbit.
Ja, just det, just det. Milos, slutligen, vill du rekommendera någonting?
Jag vill rekommendera någonting.
Nej. Vad som helst i livet. Någon rekommendation från Milos här?
In på aktiemarknaden. Det är dags nu.
Ja, det är bra. Milos, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med.
Tack själv, jättekul.
Ja, men det där var ett superkul avsnitt med Milos. Och jag vill verkligen trycka på att jag håller med Milos i det han nämner om college-tennisen. Det är ju ett ämne som vissa kanske är lite trötta på att det tas upp i den här podden. Jag vet inte, men det är ju ett väldigt viktigt ämne för svensk tennis att så många svenska spelare åker över till college. Och diskussionen landar ju ofta i, är det bra eller dåligt med college tennis? Är det en väg att bli proffs på? Och precis som Milos nämnde, jag tyckte det var otroligt bra sagt av honom. Det är klart man kan bli proffs genom college, det är inte den vanligaste vägen. Men det går liksom inte att säga emot. Men problemet blir ju om man sänker ribban för tidigt i juniorers liksom, tenniskarriär. Om man på något sätt börjar prata om college för tidigt och man tar bort drömmen om proffslivet. Om man tar bort den så kallade ambitionsnivån eller sänker den ambitionsnivån. Ja, men då kanske liksom siktar man inte mot stjärnorna, så kommer man inte komma till stjärnorna heller. Om man bara siktar mot trädtopparna, då kanske man bara når första grenen till slut. Jag tror Milos är inne på ett väldigt intressant spår där. Att det gäller att vi inte för tidigt börjar prata om college som en liksom utväg eller en alternativ väg. Utan låt ungdomarna fortsätta drömma om proffslivet. Det är viktigt för svensk tennis. Vill vi ha representationslag som är starka i Davis Cup, Fed Cup. Vill vi ha tennisspelare som spelar Grand Slam. Ja, men då måste vi låta dem fortsätta drömma och inte allt för tidigt sänka ribban. Sen absolut, det går att bli proffs via college. Det går att diskutera i all oändlighet, vilket tro mig, jag gör med många, hur bra väg det är eller inte bra väg det är. Men helt klart, man ska fortsätta drömma och det ska vi låta juniorerna göra. Bra sagt Milos, jag håller helt med. Och ja, det vore intressant att höra vad ni lyssnare också tycker i den frågan. Hur som helst, gå gärna tillbaka och lyssna på de här avsnitten med ljudklippen som vi spelar upp i de här tombola-avsnitten. Och det kommer fler poddavsnitt inom kort. Tombolan, vanliga avsnitt, det kommer specialavsnitt, det kommer svensk tennis mot Grand Slam med mera. Häng med, vi fortsätter rulla på.